och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Och jag tänker att vår sorg ser annorlunda ut. Därför att det här hoppet gör ju hela skillnaden. Och bakgrunden till just den här bibeltexten, det är att det här är en ganska ung församling i Thessalonike i norra Grekland. Och Paulus, han var bara där i några veckor och han var med när församlingen grundades. Och det kan vi läsa om i Apostlagärningarna kapitel 18. Och sen så lämnar Paulus dem och reser vidare. Och så börjar folk att dö i den här församlingen. Och man började fråga sig, men vad händer? Varför dör de? Jesus skulle ju komma tillbaka innan vi hann dö liksom. Det var så de trodde och tänkte, så de blev ganska förvirrade och ställde mycket frågor. Och så förklarar Paulus genom det här brevet till församlingen. Och så avslutar han, trösta varandra med de här orden. Och jag vill också att vi ska läsa ifrån första Petrusbrevet. Vi kommer läsa mycket bibel idag. Så har du med din bibel eller har den på telefonen, följ gärna med. Och det kommer också här på väggen. Första Petrusbrevet kapitel 1. Vers 3-5 så står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Jag vet inte om ni lade märke till, står här att till ett arv. Det finns ett arv som inte kan förstöras, ett arv som inte kan fläckas eller vissna, ett arv som väntar på er i himlen. Och Emil Gustafsson, en man som föddes i Kräcklinge, inte så långt härifrån oss, 1862. Han var evangelist inom Helgelseförbundet och han skrev många sånger. Och det finns många böcker också som han har skrivit. Och i boken Samlade skrifter, brev till nyomvända, så ställer Emil frågan hur... Eller han liksom funderar så här, hur läser vi bibelordet? När vi läser Bibeln, gör vi det med en advokats blick? Eller läser vi Bibeln med en arvinges blick? Det är för att han säger att hur vi läser bibelordet spelar stor roll. När advokaten läser bibeltexten, då sätter ju han på sig glasögonen med en jurist. Kritiska blick så läser han det här testamentet väldigt tekniskt och formellt. Och han försöker att fatta vad det handlar om. Och han försöker att bilda sig en ganska saklig uppfattning om det här testamentet. Egentligen så har han ju inget djupare intresse av texten. Han vill bara kunna försöka tolka och förstå. Det är för att arvet tillhör ju någon annan. Det tillhör ju inte advokaten. Arvingen däremot har ju ett större behov, skriver Emil, av att känna Gud och att förstå honom. Och varje mening i det här testamentet gör ju arvingen på något sätt rik och lycklig. Därför att det är ju liksom faderns testamente till honom. Det är hans far som har skrivit ner testamentet till arvingen. Och varje liksom moment i testamentet vittnar ju om liksom faderns omsorg och kärlek till honom. Det här är faderns testamente. Och han är arvingen som har fått allt. Och då kan man ju ställa sig frågan. Vad är det då för arv som det talas om i bibeltexten? Och på ett sätt så säger ju inte Bibeln så jättemycket om himlen. Alltså himlen finns där som en röd tråd genom hela Bibeln. Men beskrivningarna av himlen är mer som ögonblicksbilder. Och jag tänkte att vi skulle liksom titta på några av de här bilderna som finns i Nya testamentet. Och vi går till första Korinthierbrevet kapitel 13, vers 11-12. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Och lyssna nu. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Här får vi en liksom så här ögonblicksbild av vad det här arvet är. Vi ska få se Gud ansikte mot ansikte. Vi ska få känna Gud så som han känner oss. Det kommer inte finnas några begränsningar när vi får möta Gud i himlen. Första Korinterbrevet i samma brev men i kapitel 15, vers 50-57, så står det så här. Men det vill jag ha sagt, bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda. Och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Här får vi också en bild av detta arv. Att det förgängliga ska kläs i oförgänglighet. Och vad betyder det kan man ju då undra. Jag tänker att det handlar om inga mer krämpor. Ingen mer fysisk eller själslig brutenhet. Allt det förgängliga ska kläs i oförgänglighet. Och så går vi till Uppenbarelseboken, det är ju Bibelns sista bok. Den talar väldigt mycket om himlen, om när Jesus ska komma tillbaka och vad som kommer att hända i samband med det. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 17. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Då kan man ju fundera, en vit sten. Vad är det och vad står det för? Det finns många tolkningar kring detta. Men tre utav dem är att när uppenbarelseboken skrevs, då hade man en tradition av att man använde en vit sten. Det var ett tecken på vänskap. Man delade en sten i två delar och varje part skrev sitt namn på varsin halva. Och så bytte man stenhalvor med varandra och ägde så ett bevis för en andras trofasthet. Alltså ett slags kompishalsband. Och jag ska ge honom en vit sten och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som har fått det. Man använde också en vit sten vid rättegångar och en svart sten. När man skulle domaren skulle tillkännage utslaget så la man en vit sten eller en svart sten i en urna. Och vit sten betydde frikänd medan svart sten betydde en fällande dom. Och det vanligaste var dödsstraff. Det var liksom det vanliga utslaget i domar. Och därför så hade ju den vita stenen en enorm betydelse. För den betydde liv. Och jag ska ge honom en vit sten. Liv. Ingen fällande dom. Och det tredje är att när segraren, den som vann i en idrottstävling, fick en vit sten som tecken på sin seger. Och den här vita stenen gav dessutom tillträde till den stora banketten som var efteråt. Och jag ska ge honom en vit sten. Fantastiskt, tänker jag. Vilket arv som väntar på oss. Vi fortsätter i Uppenbarelseboken kapitel 21 och de första 7 verserna. Där det står så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se, Guds tält står bland människorna och han skall bo ibland dem och de skall vara hans folk och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son eller dotter. Jag tänker så här. Den här texten säger massor. Men bland annat så säger den. Gud själv ska torka mina tårar. Och dina tårar. Gud själv ska torka bort dem. Ingen mer smärta, ingen mer död, ingen mer sjukdom. Och jag tror att vi alla som är här idag, att när vi läser de här texterna eller när vi hör de här texterna, att vi gör det på ett litet annat sätt den här helgen. Att de här texterna på något sätt filtreras genom det vi alla har varit med om genom åren. Vänner vi har mist, föräldrar, syskon, barn, släktingar. Vi lever med det väldigt nära en sån här helg. Och då tror jag också att vi läser de här texterna på ett särskilt sätt. Och den här helgen tänker jag att vi inte är advokater som ska försöka tolka texten. Utan vi tar till oss de här texterna som arvingar. Det är vi som har fått det här arvet. Och det är bra, tänker jag, att vi får läsa de här texterna som arvingar. För det är ju precis det vi är. Och så till sist, Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 22 till kapitel 22, vers 5. Och det är Johannes, han får liksom se in i himlen, in i framtiden, och så försöker han beskriva det han ser. Något tempel såg jag inte i staden. Ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och lammet. Och staden behövde varken sol eller måne att få ljus. Ty Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa. Och folken ska leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt blir det inte där. Och allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit. Aldrig ska något orent komma in där. Och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt. Utan bara de som lammet har skrivna i livets bok. Och han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall. Som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod livets träd som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evigheters evighet. Återigen, de ska få se hans ansikte. Vi ska få se hans ansikte. Tydligt och klart. Vi ber tillsammans.